Tack för inbjudan. Roligt att få vara här. Man läser en massa nytt, till exempel att det finns Mölndalens applåder. Det visste jag inte. Vad härligt att få ta emot det. Jag jobbar bland annat med kristet studentarbete. Att försöka uppmuntra kristna studenter och vinna nya studenter för Kristus. Och en av de saker som vi har gjort de senaste åren är att de kristna studenterna på ett universitet, en högskola, de under en månads tid går runt och frågar så många studenter de bara kan. Och ställer en fråga. Och den är så här. Om du fick chansen att fråga Gud en sak, vad hade du velat fråga honom? Och så hämtar man in flera hundra frågor. Eller frågor från flera hundra personer. Så gör man statistik, ställer upp och systematiserar. Så får man, vad är de 10 vanligaste frågorna på det här universitetet som människor vill fråga Gud om? Och så kan man ta ner det till de 3 vanligaste frågorna. Och sen arrangerar man 3 öppna föreläsningar om de vanligaste frågorna som studenter i Karlstad vill fråga Gud om. Och efterhand så blir ju de här listorna, de blir ganska förutsägbara. Därför att det är samma frågor som ligger väldigt högt upp i svenska studenters inne. Så vad svarar de? Om du fick chans att fråga Gud, vad skulle du vilja fråga honom? Då kommer det alltid, finns du? Guds existens. Varför gör du dig inte mer tydlig? Varför gör du inte något åt det onda? Vad är meningen med livet? Vad händer när jag dör? Och sen börjar det spreta lite, sen kan det komma. Men de där frågorna, de kommer alltid. Och den här frågan, varför gör du dig inte mer synlig? Det är en av de allra vanligaste frågorna. Det är något av det första man tänker på. I världens mest sekulariserade land så är kanske det allra vanligaste, finns du? Och sen, om du nu finns, ja men visa dig då. Och det är det här som vi ska tala om. Det är en fråga som då många som inte är kristna tycker är en väsentlig fråga. Och förstås, om man är kristen så har man ju den frågan också. Gud skulle ju kunna visa sig på alla möjliga sätt. Varför använder han inte lite fler sätt att göra sig synlig på? Så, det är det här vi ska jobba med. Jag hoppas att ni lyssnar kritiskt. Inte i betydelsen negativt och avvisande och så, det är ju tråkigt. Men i betydelsen prövande, undersökande, liksom att ni reflekterar över det jag säger. Noterar era invändningar, reflektioner och tankar längs vägen. Spara ner dem på den mentala hårddisken. Och så kommer vi tillbaka sen i ett gemensamt samtal. Så. Om Gud finns, så är det naturligt, tycker jag, att han söker kontakt med oss. Det är naturligt att han visar sig. Jag accepterar den förutsättningen. Om det finns en Gud, en personlig Gud som har skapat oss, då tycker jag man kan förvänta sig att han borde kontakta oss. Jag säger inte att jag kan kräva det, för jag förstår att i relationen mellan skapelsen och skaparen, så man kan inte ställa krav på Gud. Det är liksom fel ordning. Det är han som kan ställa krav på oss. Jag kan inte kräva det. Men jag tycker mig kunna förvänta det. Och det är väl lite utifrån hur vi som människor, om vi ger upphov till nytt liv, så skulle vi säga att det är väldigt naturligt att man söker kontakt med det liv som man har blivit upphov till. Och i de fall där det inte sker att föräldrar döljer sig för sina barn, inte vill ha kontakten, inte ens försöker, så ska vi säga, nej men det här är inte riktigt sunt. Det kan uppstå alla möjliga situationer, men de flesta skulle ju säga att ja, men det här är inte det naturliga, det här är något sorgligt, något tragiskt, något märkligt om en förälder inte sträcker sig ut mot sitt barn. Om nu vi är skapade av Gud, då är det något märkligt om han inte skulle på något sätt sträcka sig ut mot oss. Så jag tycker det är rimligt att liksom tänka sig, jag förväntar mig att Gud, om han finns, söker kontakt. Men titta på hur vi fungerar som människor, så är det ju en universell erfarenhet att vi människor ställer frågor kring vår egen existens. Alltså vi undrar, varför finns jag? Vad är meningen med den här existensen? Vem är jag egentligen? Hur ska jag förstå mig själv? Av alla de möjliga vägval jag kan göra, vilket bör jag göra? Varför finns döden här? Vad händer när jag ska passera den porten? Alla människor tänker någon gång på de frågorna. Om man då föreställer sig att det finns en Gud, han har skapat oss, han har gjort oss till sådana här tänkande, reflekterande, undrande, frågande varelser. Och så ger han ingen vägledning. Han är bara tyst. Då blir Gud nästan sadistisk. Här går vi och plågas med massa frågor. Han vet alla svaren. Men han säger ingenting. Ja, det här tyder ju också på att Gud kan inte vara en sadist. Det ligger liksom i själva gudsbegreppet. Om det finns en Gud så är han ju god. Så det är liksom ytterligare ett argument att tänka att ja, men Gud, om han finns borde han kontakta oss. Så minst vill jag hålla ögonen öppna. Liksom, har han kontaktat oss? Det här är Bertrand Russell, 1900-talets Richard Dawkins kan man väl säga. Alltså, han var professor i Oxford, professor i filosofi. Briljant på mängder med sätt, oerhört skicklig kommunikatör och en stenhård kristendomskritiker. Han menar att det finns ingen Gud. En av de böckerna han har skrivit heter Varför jag inte är kristen. Han fick frågan, men tänk om du har fel, tänk om Gud finns. Och i så fall är det ju på det sättet att en dag kommer du som i hela ditt liv har förnekat Gud, du kommer stå inför honom. Vad ska du då säga till honom? Hur ska du kunna förklara att du inte trodde på honom? Och Bertrand Russell, som inte var känd för ödmjukhet som sin främsta egenskap, han svarade, jag kommer att säga, not enough evidence, God, not enough evidence. Alltså ganska kaxigt. Skyll dig själv, Gud. Du gav mig inga bevis på att du fanns, inte tillräckligt med bevis. Jag är helt berättigad i att ha ignorerat dig hela mitt liv, eftersom du inte gjorde dig tillräckligt tydlig. Det är här vi då måste börja fundera på. Är det så? Har Bertrand Russell rätt? Att man är egentligen berättigad att ignorera Gud, för han är så osynlig. Carl Sagan, välkänd kosmolog som dog för några år sedan, skrivit ganska många böcker, skrivit en bok som heter Kontakt. Jag såg att den gick på svensk tv som film med Jodie Foster alldeles nyligen. Han ställer frågan så här. Varför låter Gud oss inte se ett bländande kors varje natt på himlen? Men kom igen, säger han till oss som är gudstroende. Gud har skapat ett helt universum. Och han kan ju låta stjärnor bilda ett mönster som av en vagn, som vi kallar för Karlavagnen. Så. Men om han är Gud, han kunde göra så här att vid midnatt, varje natt, så plötsligt formerar sig stjärnhimlen till ett stort gigantiskt kors. Då skulle jag börja tro att det finns en Gud. Varför gör inte Gud någonting åt det hållet? Han skulle ju kunna ha skrivit sin signatur längst in i varje cell. Så när vi nu äntligen har kommit ner på riktigt basal cellnivå, så står det liksom made by JHVH. Och saken är klar. Då hade vi ju vetat att han fanns. Men vi hittar ju aldrig hans signatur. Jag är väldigt förtjust i Woody Allen, amerikanska filmregissören som producerar oerhört många filmer. Alla är inte riktigt lika bra, men många är mycket underhållande och mycket intressanta. Och han är väldigt kreativ. Han har en film, den ingår i en film som heter New York Stories, som är tre kortfilmer där Woody Allen har gjort en av kortfilmerna, som heter Oedipus Rex. Det syftar på Oedipuskomplexet. Hans Woody Allen har huvudrollen och han har väldigt komplicerat förhållande till sin mamma. Det är väldigt trasigt och besvärligt. Och så dör mamman. Men det befriar inte honom, därför att Det som då händer, det är att en dag när Woody Allen stiger ut, eller rollfiguren han spelar stiger ut på gatorna i Manhattan, så ser han ett gigantiskt huvud, ett gigantiskt ansikte. Det är hans mamma som syns över hela Manhattan på himlen och som talar till honom på ett ytterligt nedlåtande sätt. Varför har du de gamla kläderna? Nu har du ju missat det där igen. Nej, men du måste skärpa dig. Och hela stan hör hur hans mamma gnäller på honom från himlen. Och man ser det här gigantiska ansiktet. Ja, ni förstår att det går att göra ganska många komiska saker av det. Men då frågar ju folk. Ja, men om Gud finns. Varför gör han inte som Woody Allen låter den här mamman göra? Plötsligt syns Gud över hela himlen. Kunde ju tala till oss. Riktigt konkret är det en amerikansk filosof som heter Norwood Russell Hanson. Han tar upp frågan, vad skulle krävas för att jag skulle tro på Gud? Han var ateist, så det finns ingen Gud. Det finns ingen skäl att tro att det finns en Gud. Men vad skulle då krävas för att jag skulle ändra uppfattning? Och då tar han just det här exemplet som jag har nämnt. Han skriver på följande sätt. Antag att nästa tisdag morgon, strax efter frukost, vi alla i denna värld slogs till marken med en öronbedövande åskknall. Snön virvlar, löv faller från träden, jorden häver sig, byggnader störtar och torn faller samman. Himlen står i lågor med ett kusligt silverblänkande ljus. Just då, eftersom alla människor i denna värld ser upp, öppnar sig himlen, molnen dras isär och avslöjar en obegripligt överväldigande och strålande Zeus-liknande figur som tornar upp sig över oss som 100 Mount Everest. Han rynkar pannan bistert medan blixtar spelar över hans Michelangelo-lika ansikte. Han pekar sedan på mig och utbrister så att varje man, kvinna och barn kan höra. Jag har fått nog av dina alltför smarta logiska kullerbyttor och ditt ordvrängeri i frågor som rör teologi. Du kan vara säker, Norwood Russell Hanson, att jag verkligen finns. Då skulle jag tro på Gud. Fast det hände inte nästa tisdag. Ja, det här är ju själva frågeställningen. Och det är liksom de här alternativen som människor målar upp. Gud är inte synlig på det där sättet. Men han skulle kunna vara det, han borde vara det. Och om han var det så skulle jag börja tro på honom. Vad kan vi säga om det här? Jag har sagt, Gud bör ta kontakt med oss. Vi kan alla tänka ut sätt som Gud skulle kunna kontakta oss på som vore helt ofrånkomliga så att ingen längre betvivlade hans existens. Men han har inte valt de sätten. Och det som då väldigt många gör, det är att man säger att Gud inte har kontaktat oss på den här typen av sätt. Det måste tolkas som att han inte finns. Det är liksom, uppfattar man som den logiska slutsatsen. Och min fråga som vi ska fortsätta bearbeta här, är det så? Följer det? Vi kan nog vara överens om att Gud inte har visat sig på det sättet. Följer av det att vi bör dra slutsatsen, därför finns han inte? Är det logiskt nödvändigt att dra den slutsatsen? Nej, det är det absolut inte. Skulle det kunna finnas skäl för Gud att inte uppenbara sig på det sättet? Skulle Gud kunna ha goda motiv för att välja andra sätt att uppenbara sig på? Det måste man undersöka innan man drar slutsatsen att han inte finns. Det är en för snabb slutsats att förneka hans existens. Då ska vi försöka undersöka det. Vi ska göra det med 4 punkter. Jag har försökt illustrera själva frågeställningen, själva problemet. Nu kommer det 4 punkter här. För det första, Är det rimligt att vi sätter upp kriterier för hur Gud måste visa sig? Är det rimligt att vi som skapade varelser sätter upp kriterier för hur, på vilket sätt skaparen måste kontakta oss? Alltså frågan här är inte om vi kan förvänta oss att Gud visar sig, det tror jag vi kan. Frågan är om vi kan veta hur Gud måste visa sig. Och här blir jag väldigt tveksam. Kan vi verkligen veta det? Är det rimligt att säga om Gud inte gör så, så tror jag inte på honom? Måste man inte lämna det till Gud? Vi kan ju tänka på mänskliga relationer. Det är inte alltid så att man kan kräva ett visst sätt som en annan person ska visa vänskap, eller som en kräva ett visst sätt som en man ska uppvakta en kvinna på. Alltså vi skulle väl alla tycka att det är lite egendomligt om en kvinna sa: om han inte ger mig en ring, en diamantring värd 1 miljon kronor, så kan jag inte veta om han älskar mig. Det här är ett exempel som min fru och jag inte är överens om. Men min uppfattning är att det där är en egendomlig hållning. Sådana krav kan man inte sätta. Man måste lämna utrymme för älskaren att själv välja hur man vill uppvakta och visa sin kärlek. Och kvinnan måste vara öppen för att det finns mer än ett sätt att visa sin kärlek på. Så här skulle jag vilja utmana vår kultur. Är det inte arrogant att säga, föreskriva Gud vad han måste göra? Borde vi inte tagga ner här och säga, det är ju egentligen en intressant fråga. Jag borde ha ögonen öppna för att se, finns det någon plats, något sätt där Gud har kontaktat oss? Man borde vara lite nyfiken på Gud istället för att föreskriva Gud vad han måste göra. Så det här tycker jag är en mycket bättre fråga. Var ska vi söka efter Gud? Ska vi söka efter Gud i den sortens tecken på himlen? Eller ska man söka efter Gud på andra platser? Man måste åtminstone vara öppen för det. För det andra, så skulle jag som kristen säga att Gud har visat sig på ett indirekt sätt. Gud har visat sig på ett indirekt sätt. Alla de här exemplen jag har tagit tidigare som människor har hänvisat till, det är så här väldigt direkt sätt där man tycker sig kunna avläsa Gud på ett väldigt omedelbart sätt. Det jag nu säger i den här andra punkten, det är att Gud har visat sig fast på ett annat sätt, på ett mer indirekt sätt. Jag vill här referera till C.S. Lewis bok Mirakel. Den har för övrigt precis kommit ut i en ny utgåva på svenska. En av de riktigt klassiska apologetiska böckerna. Och där ställer C.S. Lewis frågan så här kring: varför är inte det övernaturliga tydligare? Och så säger han, vi gör ofta ett misstag här att vi missar det allra mest grundläggande. Så man kan säga så här: varför syns inte fönsterrutan tydligare? Ja, men det är ju lite konstigt. Själva fönsterrutan ska man ju inte se. En riktigt bra fönsterruta ska man ju inte se själva rutan. Men det är just dess genomskinlighet, dess osynlighet som gör sen att man kan se allting annat. Man ser igenom den. På grund av att den finns men inte själv syns på det sättet som trädgården gör utanför, så kan man se trädgården. Eller han tar ett annat exempel. Du kan inte se dina egna ögon. Du kan göra det om du tittar i en spegel. Men du kan inte se dina egna ögon. Och då ska man kunna säga, jag har inga ögon, jag har inte sett dem. Men i verkligheten är det ju så att du ser allting annat genom de ögonen som du själv inte ser. Så de är ju enormt grundläggande, fast du utifrån din egen position inte ser dem. Så är det ju då med hjälp av dem som du ser allting annat. Eller grammatiken i språket som vi bara självklart använder som hjälper oss att kommunicera. Och den är heller inte synlig på det sättet. Han tar de här tre exemplen och så säger han så här. Alla dessa exempel visar att det som i en viss bemärkelse är det mest självklara och uppenbara och som ger det tillträde till alla möjliga andra fakta kan vara just det som lättast blir bortglömt. Inte därför att det är så fjärran eller svårfattligt, utan därför att det är så nära och så självklart. Och det är just så det går till när det övernaturliga har blivit bortglömt. Naturalisterna, alltså de som inte tror att Gud finns utan naturen är det enda som finns. Naturalisterna har varit upptagna av att tänka på naturen. De har inte funderat över att de faktiskt tänkte. Och för Lewis är detta ett av de grundläggande argumenten för Guds existens, människans eget tänkande. Som han menar vittnar om att det ytterst sett finns logos. En logisk, en tänkande person, en intelligens. Och att väldigt många naturalister och ateister, de är upptagna av att tänka och formulera argument, men funderar inte på vad är själva tänkandets giltighet. Och för Lewis är vårt eget tänkande och detta att vi resonerar och ställer frågor och drar slutsatser, det är ett indirekt vittnesbörd om Gud. Han formulerade så här. Fortfarande ur boken Mirakel. Därav följer att ingen skildring av universum kan vara sann om den inte lämnar utrymme för vårt tänkande att bli till en sann insikt. En teori som har förklarat allt annat i hela universum, men som har gjort det omöjligt att tro att vårt tänkande är hållbart, skulle vara helt ohållbar. Den teorin skulle ju själv ha tillkommit genom tänkande, och om tänkandet inte är meningsfullt skulle naturligtvis också teorin bli tillintetgjord. Den skulle ha förstört sina egna förutsättningar. Det skulle vara en argumentering som bevisade att ingen argumentering var tillförlitlig. Ett bevis på att det inte finns något sådant som bevis. Vilket är nonsens. Så Lewis menar att vårt eget tänkande är ett indirekt bevis på Gud. Och om vi tar tänkandet på allvar så har vi i en viss mening accepterat Gud. Han kan på ett annat sätt säga, på annat ställe i en essä som heter Är teologin poesi? Säger han så här, väldigt vackert formulerat. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Jag tror på kristendomen på det sättet som jag tror att solen har stigit upp. Inte bara för att jag ser själva solen, utan att jag på grund av solen kan se allting annat. Den lyser upp tillvaron. Och Lewis skulle säga, så är det med gudstron. Du kan inte förstå allt det här du ser om du inte utgår från en osynlig men verklig personlig Gud. Det är han som kastar ljus över vårt tänkande, till exempel. Så här skulle det kunna vara ett område där Gud indirekt kommunicerar till oss. Och det här är, om man börjar fundera på det, ett väldigt starkt argument. Hur skulle tänkande kunna uppstå ur icke-tänkande? Om du tar kemiska processer, materiella processer. Hur skulle tänkande, logisk argumentering, möjligheten att skilja mellan sant och falskt, att föra verkliga resonemang, hur kan tänkande uppstå ur icke-tänkande? Men om Gud finns så är ju tänkande evigt ursprungligt. Och då blir det möjligt att förstå varför tänkande finns i detta universum. Som kristen skulle jag fortsätta att resonera på det här sättet och säga att Gud har visat sig indirekt genom. Och så skulle jag vilja peka på många olika områden där liksom Guds existens skiner igenom. Jag skulle peka på den universella erfarenheten av transcendens. Alltså att alla människor genom hela historien, på alla kontinenter, i alla tider, alla kulturer har gjort erfarenheter av att det finns något utöver den här världen. Jag påstår inte att varje individ i historien har gjort en sån erfarenhet. Men jag påstår att den finns i varje tid, varje kultur, varje folk. Människor har anat, upplevt, känt, förstått, uttryckt. Tillvaron är mer än det som når vårt öga. Det finns fler dimensioner. Och därför är alla kulturer genom hela historien religiösa. Jag skulle peka på själva faktumet av detta universum, som ju vi verkligen kan se och ta på, dess existens. Inte minst det faktum att man idag påstår att detta universum inte är evigt, utan det har blivit till. Det är en av de intressanta, verkligen omskakande insikterna under 1900-talets kosmologi, att man har kommit fram till att universum har inte alltid funnits. Det har blivit till. Det är i princip daterbart. Och den datering man ger idag är 13,7 eller 13,8 miljarder år. Själva poängen här är egentligen inte antalet år, utan principen att det inte alltid har funnits. Det ställer oss inför jätteintressanta frågor. Hur kan ett universum bli till? En urgammal tankeprincip att ur intet kommer intet. På latin har filosofer formulerat det ex nihil nihil fit. Ur intet kommer intet. Det går inte att föreställa sig att först är det ingenting och sen av sig själv, utan orsak, uppstår något. Det verkar helt irrationellt. Något kan inte av sig själv bli till. För om det av sig själv ska bli till, då måste det ju finnas innan det finns till. Om det av sig själv ska bli till. Nej, men det är ju logiskt helt förvirrat. Då verkar det mycket rimligare att tänka sig att det finns någonting utanför detta universum som vi kan iaktta, som är orsaken till att detta universum har blivit till. Och faktiskt är det så att Big Bang-teorin, som är det jag refererar till, det har öppnat en enorm diskussion om Guds existens igen. Hur ska vi förstå detta att universum har blivit till? Det har inte alltid funnits. Jag skulle peka på universums design. Alltså den fantastiska skönheten, den fantastiska komplexiteten, den ordning. Det helt underbara som finns i den här världen. Det verkar, skulle jag säga, bära spår av intelligens, av tanke, av planering. Och här kan man gå in på många olika frågeställningar där det ser ut som intelligens skiner igenom. Igen har ju forskarna när det gäller de alldeles initiala konstanterna i universum identifierat helt häpnadsväckande finkalibrering. Att det verkar som om en massa saker har varit alldeles exakt inställda för att liv skulle kunna vara möjligt. Och där man kan föreställa sig hur många alternativa scenarier. Det skulle kunna varit så på miljarder olika sätt. Men det skulle inte ha gjort livet möjligt. Så finns det i princip ett sätt som gör att liv kan vara möjligt. Varför var allting inställt på rätt sätt? Varför var det finkalibrerat för att möjliggöra liv? Det verkar bära spår av design. Jag skulle peka på det som vi har som en väldigt stark erfarenhet av att människan är en person, inte ett ting. Att du kan bryta en gren på ett träd. Du kan trampa på en insekt och krossa den. Men du kan inte behandla en människa på det sättet. Människan är någonting annat. Hon är en person. Hon är värd respekt. Hon har ett värde. Och det är en av de riktigt viktiga sakerna i vår kultur. Det är en av de få värderingarna vi har gemensamma och som är kvar. Eller hur? Människans värde. Alla hävdar människans värde. Enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och om man tittar på deklarationen och sen förklaringen som FN har skrivit, så handlar det om att människan har ett inneboende och okränkbart värde. Var kommer detta ifrån? Varför är människan värdefull? Varför är värdet inneboende i människan själv? Var kommer det ifrån? Och varför är det okränkbart? Här ska man notera att ateisterna, humanisterna, de klarar idag inte av att leva upp till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Om ni lyssnar på Christer Sturmark när han talar om människans värde, så säger han: det är inte inneboende, utan det är en överenskommelse som vi har gjort. Och därför kommer värdet utifrån, det tillskrivs av den mänskliga gemenskapen oss. Det är inget inneboende värde. Därför att om Gud inte finns så finns det inget inneboende värde. Då är det ingen värdemässig skillnad på mig och insekten och grenen. Vi kan brytas av och krossas liksom alla tre. Det där är bara någonting vi har bestämt oss för. Och samtidigt känner vi ju, skulle jag säga, de flesta människor känner intuitivt. Nej, men det är inte den fulla sanningen. Människan är något större. Men det kan vi bara vara om det finns en Gud som har skapat oss och gjort oss i sin avbild, så att vårt värde är därför att vi är människor. Det är förankrat i oss själva. Jag har ytterst sett i Gud, men eftersom han har gjort oss till sin avbild så är det inneboende i oss. Så har vi vårt värde. Här är en punkt där Gud indirekt blir synlig. Det går inte att förstå människovärdet om du inte tar med Gud i bilden. Eller ta ytterligare en sak, frågan om moralens giltighet. Det här är också en sak som är helt universell. Människor skiljer på gott och ont. Vi gör inte alltid samma skillnad. Men alla människor skiljer på gott och ont. Och på vissa områden så gör vi samma skillnader. Man vet i alla kulturer att det är fel att stjäla eller fel att mörda. Vi som reser mycket nu i vår globaliserade värld, vi tar ju reda på liksom, vad äter de för mat och hur förhåller sig män och kvinnor och hur hälsar man i den kulturen och vad ska man tänka på och hur ska man klä sig för att inte såra och sådär. Men man kollar ju aldrig i några guideböcker. Undrar om man får gå in och ta det som finns i någon annans hus i den här kulturen. Undrar om de har något begrepp om stöld eller om det bara tar saker. Nej, det vet vi ju. Att varenda kultur har den sortens begrepp. Var kommer detta ifrån? Vad är det som gör att moralen har någon sorts förpliktelse över sig? Att man känner sig ställd under någonting? Vi gör en väldigt skarp distinktion mellan smakfrågor och moraliska frågor. Som jag frågar är så här. Hur många av er föredrar chokladglass framför vaniljglass? Hur många gillar choklad mest? Upp med en hand. Ja, det här var en väldigt bra församling. De flesta gillar vanilj. Yes! Jag är på vaniljsidan nämligen. Okej. Okay. Det här är då ett smakomdömen. Då funkar det ju så här att den här sortens frågor så säger vi, ja, ät ner chokladglass. Bara jag får ha min vanilj. Vi försöker inte övertyga någon annan. Vi säger inte, du har fel. Nej, men så får man inte göra. Gör som du vill. Du får gilla vilken glass du vill. Här finns ju inte rätt och fel. Det är bara en olikhet. Och det är liksom... Men sen har vi ett annat område här. Som är moral. Då anklagar vi varandra. Vi skäms själva. När vi har gjort någonting. Vi anklagar andra kulturer, andra tider, andra människor. Det där var fel. Man borde inte göra så. Ni måste ändra er. Ni kan inte hålla på med kvinnlig omskärelse. Det är fel. Och då verkar vi säga, här är någon sorts norm som står över mig och dig och den kulturen och den kulturen och den kulturen. Och det här är på något sätt förpliktigande. Det är inte som att välja med choklad och vanilj. Gör vad du vill. Var kommer detta ifrån? Hur kan någonting vara förpliktigande om livet bara slumpmässigt har uppstått och gradvis utvecklats? Då finns det ju ingen förpliktelse. Och ändå är detta en av de djupaste mänskliga erfarenheterna vi har. Att vi är ställda inför ett krav. Tänk efter själv hur du skäms när du har gjort det som är fel. Man kan inte bara skaka av sig det. Man vet att det var fel. Det ligger ett krav över en. Och så har man brutit mot det. Så skäms man och så mår man dåligt. Och så behöver man gå och säga förlåt. Och man behöver liksom bli befriad från det där. Vad är detta för någonting? Jag hörde en radiointervju med Richard Dawkins. Ateist. Propagandist för en tillvaro utan Gud. Man fick fråga om moral. Och sa ja... Jag förstår ju moralen evolutionärt. Det har växt fram och det handlar om överlevnad och det har byggts in i oss och så. Och journalisten fortsätter att pressa honom här. Men det innebär alltså att dina moraliska övertygelser som du har, det är egentligen ganska slumpmässigt hur de har byggts in i dig. Alltså din moraliska övertygelse att våldtäkt är fel är egentligen lika tillfällig som det faktum att människan har 5 fingrar istället för 6. Alltså om vi tittar på vår hand, normala för människan är att ha 5 fingrar. Om man säger att det blir slumpmässigt, varför har vi inte bara 4? Eller varför har vi 6? Ja. Men våra moraliska övertygelser som att våldtäkt är fel, är det inte lika tillfälligt som att vi har 5 istället för 6? Och Richard Dawkins är tvungen att svara. Jo, så är det. Det är inget riktigt bra svar. Och plötsligt har han ju undergrävt hela... Han är ju en väldigt moralistisk person. Han har gjort sin egen version av de 10 budorden om hur vi bör leva. Han har stenhård kritik mot religiöst förtryck. Det är fel. Det och det och det och det och det. Men hans egen teori innebär att alla de värdeomdömena som han har, det är bara tillfälligheter. Att det har byggts in i honom, det har ingen verklig grund. Vad ska jag säga? Här är ett område där Gud gör sig synlig indirekt genom hur vi förstår den här tillvaron. Ja, hade vi haft mycket tid kunde vi gått igenom de här argumenten. Då kunde jag haft en apologetisk presentation av argumenten för Gud. Här bara antyder jag några drag i resonemanget. Så Gud har visat sig, skulle jag säga, indirekt på en massa områden i det som vi kan se och erfara. För det tredje. Gud har enligt kristen tro visat sig personligt. Och nu kommer en jätteviktig punkt. I Johannes evangeliet så säger Johannes: ingen har någonsin sett Gud. Och det är viktigt, så står det i Bibeln. Ingen har någonsin sett Gud på det där absolut direkta och konkreta sättet. Ingen har någonsin sett Gud. Och sen ska man vara väldigt glad att han inte la ner pennan liksom. Amen, slut, tack för mig. Ingen har någonsin sett Gud. Och sen kommer det någonting. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och här är ju ett av de mest centrala kristna anspråken. Att Gud har visat sig på ett personligt och verkligt sätt i en historisk gestalt, i en individ, i en människa. Jesus från Nazaret. Och att Jesus uttrycker och visar och förklarar och representerar Gud. Så om man ser på Jesus, så ser man vem Gud är. Där är det området där Gud har gjort sig tydligast. Det här kunde vi läsa många ställen om i Nya Testamentet. Hebreerbrevets författare säger så här: många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, sonen, alltså Jesus Kristus, och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Alltså det finns en punkt där man kan se utstrålningen av Gud och där man kan få en verklig avbild av vem Gud är. Så vad ska jag se för att se Gud? Vad ska jag söka för att få kontakt med Gud? Och den som är kristen säger att du ska söka hos Jesus Kristus. Du måste undersöka personen Jesus. Han själv gör de här anspråken, hans efterföljare gör de här anspråken. Att detta är den punkt där Gud mest personligt och därför också tydligast kring sitt väsen och sin vilja visar vem han är. Det är den punkt Gud har valt. Han kunde ha valt 1000 andra punkter. Han har valt den här punkten. Att visa sig i en människas gestalt. Och att människor då kunde se honom, lyssna till honom, tala med honom, röra vid honom, följa honom. och se om man kunde leva upp till de här anspråken. Jag accepterar inte, eller jag kräver inte att man ska acceptera de här anspråken på något blind sätt. Okej, då har Gud visat sig i Jesus. Men jag skulle verkligen vilja utmana vår kultur och säga, hur kan du säga att Gud inte har visat sig om du inte har undersökt den här punkten? Det här är ändå världens största religion. Här är människor över hela världen och genom hela historien efter det att han framträtt som har sagt, det är i Jesus som jag har mött Gud, som jag har förstått vem Gud är, som jag har fått kontakt med Gud, som jag har... Ja, då måste man åtminstone ge Jesus en chans. Det här är den punkt man behöver undersöka. Så Gud har uppenbarat sig indirekt i skapelsen och i det mänskliga, den mänskliga erfarenheten, det mänskliga livet. Han har uppenbarat sig personligt i Jesus från Nazaret. Och vi kan få kunskap om honom genom de historiska vittnesbörd som finns om honom. Och vi tror ju dessutom som kristna att om vi börjar undersöka de historiska vittnesbörden, om vi så att säga börjar söka oss tillbaka i historien och läsa det verkliga källmaterialet. Och det här är ett verkligt historiskt källmaterial om en verklig person. Man läser de fyra evangelierna. Kanske börjar läsa Markus evangeliet kort, intensivt, snabbt för att få en översikt av den här personen. Det intressanta som händer om man börjar söka sig tillbaka till källmaterialet från antiken om vem man är. Så har massor med människor kan vittna om att då händer det någonting. Att från andra hållet, så att säga framtiden, från framtiden kommer den uppståndne Jesus. För det fjärde, vad vill Gud uppnå? Och här är en av kvällens viktigaste punkter. Alltså varför har Gud valt det här sättet indirekt genom skapelseverket och sen personligt i en gestalt? Varför har han inte valt det här andra, det övertydliga? Varför finns det här någon sorts ambivalens? Ska notera att enligt Bibeln så har Gud visat sig, han har uppenbarat sig. Själva ordet uppenbarelse, som ju finns på många ställen, det finns ju en hel bok, Johannes uppenbarelse. Det är grekiska ordet. Att uppenbara sig. Apokalypso, det används om en staty till exempel som en konstnär har gjort. Och så är den täckt, hänger ett skynke över. Och så kommer den stora dagen, vernissage. Och så drar man undan skynket. Och plötsligt kan det som ingen har sett tidigare, som var dolt och osynligt, nu görs det synligt. Och det är ju det som vi tror framför allt har hänt i Jesus. Att Gud har dratt undan skynket så att vi kan se vem han är. Men samtidigt är Gud också en fördold Gud. Han visar sig inte så tydligt, så överväldigande som han skulle kunna. Och Bibeln är inte främmande för det. Jag kan läsa ett antal ställen där människor reflekterar över detta, ibland klagar över det, ibland längtar efter att Gud skulle göra sig ännu mer påtaglig. Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold? Och vi kan ju finnas i många situationer där vi känner, tänk om Gud ändå trädde fram nu. Och så gör han inte det. På det där konkreta eller överväldigande eller synliga sättet. I Jesaja 45 så står det, du är sannoliken en dold Gud, Israels Gud. Och sen kommer det, som ger räddning. Så han är dold, men han är inte avlägsen. Han är inte likgiltig. Han är inte inaktiv, men han verkar jobba på ett annat sätt. Han har en förkärlek för att ibland ligga under ytan, röra sig bakom ridån. Han är en Gud som ger räddning. Han har enorma saker på gång för den här mänskligheten. Men på ett antal områden så är han till synes dold, samtidigt som han genomför sin räddningsaktion. Men varför? Det är ju detta som är själva knäckfrågan. Varför döljer sig Gud? Varför väljer han detta under ytan perspektivet? Här kan man ta viss hjälp av Søren Kierkegaard, den tragiske, sorgliga filosofen från Danmark, danskarnas enda stolthet på filosofins område. Och vi får säga att vi inte har någon enda. i Sverige. Så han är ett gigantiskt namn över hela världen, så danskarna är med rätta stolta över Søren Kierkegaard. Han skriver väldigt många bra saker. Det finns andra saker som jag är skeptisk till, inte minst till hur de har använt Søren Kierkegaards tankar för att odla en irrationell kristendom. Men emellanåt så är han, säger han också fantastiskt viktiga saker. I en bok som heter Filosofiska smulor så berättar Kierkegaard en liknelse. Och det handlar just om den här frågan: varför döljer sig Gud? Och liknelsen är så här. Den börjar så här. Anta att det var en kung som älskade en flicka av enkel härkomst. Och sen så fortsätter Kierkegaard att diskutera det här. Hur ska denna enormt mäktiga kung kunna gifta sig med flickan och veta att hon älskar honom? Hur ska kungen kunna veta vad flickans hjärta är? Han är den mäktigaste kungen i världen. Han vet att när han kommer in i ett rum så darrar folk. Han vet att när han ger sin befallning så lyder folk. Han vet att när han frågar sina betjänter, är det här snyggt och fint, så säger alla, ja det är jättefint, det är jättefint. För man är rädd att komma på kant med kungen. Hur ska han kunna närma sig flickan och ha någon som helst aning om ifall hon älskar honom? Han skulle ju kunna förgylla hennes liv. Låta henne få enorma gåvor, enorma erfarenheter. Höja hennes status från den enkla bakgrunden har till den högsta positionen. Han skulle kunna fylla hennes liv med så mycket njutning, med så mycket glädje. Men hur skulle han kunna veta om hon älskar hans gåvor och njutningen mer än hon älskar honom? Det här är ju ett problem som, om du ibland är avundsjuk på de som har väldigt stor framgång och har jättemycket pengar, så är det här ett problem som alla i den där översta klicken i mänskligheten, ekonomiskt och statusmässigt, får kämpa jättemycket med. Hur kan man bygga en verklig relation? Bill Gates, världens rikaste man, nu är han gift sedan många år med Melinda, tror jag hans syster heter. De jobbar ju med att ge bort alla sina pengar för bland annat HIV-prevention i Afrika och utbildning och skolor. Fantastiskt arbete. Låt säga här, jag försöker inte skilja dem här åt, men låt säga att Bill Gates var ungkar. Hur i all sin dag skulle han börja dejta folk? Eller kvinnor? Ni förstår problemet. Här kommer världens rikaste man. Och varenda kvinna inser ju att okej, det här öppnar möjligheter som inte finns någon annanstans. Helt oberoende av hur han är som person och vad jag egentligen känner. Det här öppnar möjligheter som jag aldrig någonsin skulle kunna få. Hur skulle Bill Gates kunna veta om det här var kärlek till hans pengar, hans status, eller om det var kärlek till honom? Om det är så här när det gäller oss människor, som ju ändå i grunden är samma, som ju i grunden ändå står på samma nivå fast vi har lite olika pengar eller är lite olika berömda. Vad innebär det då om Gud? För Guds sida, om det är så att Gud vill gifta sig med mänskligheten. Och nu använder jag faktiskt ett bildspråk som ju är väldigt grundläggande i Bibeln. Slutar ju med lammets bröllop och Kristi brud som är de frälsta människorna. Hur ska Gud närma sig mänskligheten? Det här är verkligen viktigt att få grepp om. Guds syfte är mycket mer än att visa sin existens. Det är inte Gud egentligen som är intresserad. Det är självklart att Gud finns. Och hans poäng är inte, nu ska min sann visa dem att jag finns. Detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det är Jesu bön, Johannes 17. Det handlar om att lära känna Gud. Kristen tro inbjuder till en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det handlar inte om ett accepterande av ett fakta. Ja, gemenskapen utgår ifrån att detta är ett faktum, att Gud finns. Men själva målet är ju en gemenskap med Fadern och hans son. Det största budet handlar om kärlek. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, din själ, din kraft och av ditt förstånd. Det är kärlek som kristen gudstro handlar om. Om kärleken är målet för Guds relation till människan, så förändras allting. Jesus faktiskt prisar Gud för detta som vi den här kvällen bearbetar som ett problem. Att Gud har dolt sig. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta. Han tackar Gud för det. För de lärda och kloka. Och det betyder för de som är upplåsta av sin kunskap och de som tror att de är självkloka. Men du har uppenbarat det för de som är som barn. Som är öppna, som är villiga att ta emot, som erkänner sitt beroende. De uppenbarar Gud sig för. De som vill ha med honom att göra. Nu sitter vi här ändå med, jag vet att vi gör det, men tänk om människorna fick ett tecken. Och vi utvecklar ibland liksom evangelisationsstrategier kring power evangelism. Där om Gud gör ett mirakel, så kommer människor till tro. Och nu tror jag att Gud gör mirakel, och vi ska be om Guds handlande. Så det är inte det handlar om. Men om vi tänker på Jesu verksamhet som var så fyllt av det övernaturliga. Vad ledde det till? Jesus driver ut demoner. Och människor kommer till tro och ser Gud verka. Men andra ser precis samma sak och säger: han är förbund med Belzebul. Det är djävulens makt. De förvrider tecknet och kommer inte alls till tro. Och förvärrar bara sin anklagelse mot Jesus. Eller när Jesus har gjort sitt kanske största under. Han har med sitt bara ord ropat. Nästan som ett skapelsord. Nästan som Gud i första Mosebok. Han har ropat Lazarus tillbaka till livet. Lazarus, kom ut. Och liket som har legat där i 4 dygn, som redan börjat ruttna och som det stinker om, får liv. Och Lazarus kommer ut levande, frisk, hel. Och då står det människor häpna, och många kom till tro på att Jesus är Messias. Men andra bestämmer sig för att döda både Jesus och Lazarus. Samma tecken får helt motsatt effekt. Tecknen är som någon sorts lackmuspapper. Om ni kommer ihåg det från skolan. Det avslöjar vår inre surhetsgrad. Alltså, den som är öppen för Gud ser tecknet och det väcker tro. Den som är sluten för Gud surnar ännu mer. Och vill bara röja allt under vägen. Så det är djävulen, eller vi dödar dem så vi kommer undan. Så här komplexa är vi människor. Tecken är helt enkelt aldrig tvingande. Ni tänker på Lukas kapitel 16. Då berättar Jesus en liknelse om Lazarus och den rike mannen. Och den rike mannen har tillslutit sitt hjärta för Gud, tillslutit sitt hjärta för den fattiga Lazarus. Han dör och han plågas svårt. Och mannen sa: då ber jag dig, Fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder. Han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna. Det kan de lyssna till. Mannen svarade: nej, Fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, då omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de sig inte övertyga ens om någon står upp från de döda. Alltså, här är någonting, om man är öppen så behöver det inte alltid vara så oerhört stort för att man ska förstå att det är Gud. Om man är sluten så kan det vara hur märkligt som helst och det hjälper ändå inte. Så, vi får leva med den här ambivalensen. Ni får fundera på vad ni kan se här. Om ni kan se en hare, kanske några ser. Eller om ni ser en and. Eller ett fågelhuvud. Det finns en viss mångtydighet här. Du kan, så att säga, beroende på hur du väljer att se eller vad du är så kan du se väldigt olika saker. Och så är det faktiskt med tecknen. De har den här mångtydigheten. Så, jag avslutar med ett citat av universalgeniet Blaise Pascal, matematiker och filosof, som gjorde en oerhört stark erfarenhet av Gud, som han skrev ner. Och när han dog så hittade man i hans ytterrock, så kände man att det låg någonting, man trodde det låg i fickorna, men det var ingenting i fickorna. Han hade sytt in i fodret på sin rock det han hade nedtecknat efter en oerhört stark upplevelse av Gud när han mötte Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, inte filosofernas Gud, den levande guden. Och han skriver i åt starka ordalag om det, och det var så viktigt för honom så att han hade sytt in den i sin egen rock för att han inte skulle tappa bort berättelsen. Och han säger så här om den här frågan: He, the God, he has willed to make himself quite recognizable by those and thus willing to appear openly to those who seek him with all their heart and to be hidden from those who flee from him with all their heart. He so regulates the knowledge of himself that he has given signs of himself visible to those who seek him and not to those who seek him not. There is enough light for those who only desire to see and enough obscurity for those who have a contrary disposition. Poängen här är: var är ditt hjärta? Gud har gjort sig tillräckligt tydlig och åtkomlig för den som är öppen att söka honom. Och han har gjort sig tillräckligt dold för att den som ändå aldrig skulle ta emot honom inte ser honom. Och Gud skulle ur sitt perspektiv inte vinna någonting mer på att göra sig synligare än han gör. Fler människor hade inte gått in i gemenskapen med honom och hans son än vad de gör nu utifrån den här, vad vi då kan tycka, ambivalensen. För den som är öppen finns det tillräckligt för att finna. Som Jesus säger: sök, så ska du finna. Be, så ska du få. Knacka på, så ska dörren öppnas. Men för den som inte söker, då ser man ingenting. För den som inte ber, så får man ingenting. För den som inte knackar, för att man verkligen vill att dörren ska öppnas, så öppnas det ingen dörr. Och därför så zoomar allting in kring vårt eget hjärta. Var är vi någonstans i relation till Gud? Nu pratade jag lite längre än jag utlovade, men jag har kommit i mål här och försökt formulera vad jag tror är det bibliska perspektivet kring varför gör sig Gud inte mer synlig. Och då har jag för det första sagt ju, han har gjort sig, även om vi då kan kalla det på ett indirekt sätt, gjort sig synlig på många, många, många områden. Och det kommer hela tiden i dagen i vår mänskliga existens, i vår tänkande, i vår moral, när vi betraktar universum. Han har i historien klivit in och gjort sig personligt åtkomlig och känd i Jesus. Och samtidigt, för den som ändå inte vill följa honom, så är det fullt möjligt att ignorera honom. Och därför slutar det med: var är vårt hjärta?